Välkommen att lyssna på den här översättningen utav en text som är på engelska ursprungligen från ett föredrag av Osho från boken Vigyan Bhairav Tantra, The Book of Secrets. Och texten är från föredrag nummer 37 och den behandlar meditationsteknik nummer 60 av de 112 meditationstekniker som enligt legenden Shiva gav till Parvati i tidernas morgon. Det här föredraget höll Osho den 25 februari 1973. Och han talade om 4 meditationstekniker. To witness the flux-like flow of life. Att bevittna det livets flöde. Och den här handlar om accepterande. Att acceptera. Att acceptera det som är. Suchness. Det som är, att acceptera, ger möjlighet till förvandling, till omvandling. Och texten går så här. På engelska först. Objects and desires exists in me, us in others. So accepting, let them be transformed. Så sa Shiva till Parvati. Objects and desires exists in me as in others. So accepting, let them be transformed. Avsikter och begär finns hos mig som hos andra. Acceptera det och låt dem förvandlas, omvandlas. Föremål för begär finns hos mig precis som hos andra. Eller föreställningar och begär finns hos mig som hos andra. Acceptera det och låt dem förvandlas. Fotnot. Att översätta objects i det här sammanhanget är lite svårt. Föremål och begär finns hos mig, i mig, som hos, precis som hos andra. Genom att acceptera det, låt dem förvandlas. Den här översättningen är möjlig att göra bättre. Men tanken är att genom den här svenska översättningen får du de stora dragen i vad Osho säger. Huvuddragen. Så att det blir lättare att sedan lyssna på Osho direkt och förstå vad han säger. Och sen så måste du fundera på det här, meditera över det. Och så småningom, plötsligt, så lär livet självt en livssituation. Plötsligt klarnar det och tekniken, innebörden i tekniken, vad Shiva menade, blir glasklar. Men först, förstå tekniken intellektuellt och sen så småningom omfatta den i praktiken. Så här lyder texten. Den här tekniken kan vara mycket användbar. När du är arg så motiverar du alltid din ilska. Men när någon annan blir arg så kritiserar du alltid. Din egen galenskap är naturlig. Men andras galenskap är alltid onaturlig. En perversion. Vad du själv än gör så är det bra. Och även om det inte var bra så var det nödvändigt. Du kommer alltid på någon logisk orsak, en bortförklaring, en rationalisering för det. Detsamma görs av andra, men då är inte samma bortförklaring självklar. Om du är arg så säger du att det var nödvändigt för att hjälpa den andra. Om du inte hade varit arg så hade den andra gått under. Han hade dragit på sig en ovana. Så det var bra, det vill säga godhet, att ge honom en bestraffning. Men när någon blir arg på dig så är inte samma logiska orsak, samma rationalisering tillämpbar. Då är han galen, han är ond. Vi har en dubbelmoral. En moral för oss själva och en annan moral för alla andra. Detta dubbelmoraliserande medvetande kommer alltid att befinna sig i djupt lidande. Detta medvetande är inte rättvist. Och om ditt medvetande inte är rättvist så kan du inte se en skymt av sanningen. Endast ett rättvist medvetande kan lämna denna dubbelmoral. Jesus säger, allt vad i viljen att människorna skola göra eder, skolen i och göra dem. Han säger, gör inte mot andra vad du inte skulle vilja att andra gjorde mot dig. Detta betyder att en lika moral behövs. Den här tekniken grundar sig på idén om en enda moral. Objects and desires exist in me as in others. Alltså föreställningar och begär finns hos mig som hos andra. Du är inte något undantag. Även om alla andra tycker att just han är ett undantag. Om du tror att du är ett undantag så vet att det är så som varje vanligt medvetande tror. Att veta att man är vanlig, det är det mest ovanliga i den här världen. Någon frågade Suzuki om hans lärare. Vad var ovanligt med din lärare, Suzuki? Vad var exceptionellt? Särskilt? Suzuki var en zenmästare, så han sa, det enda jag aldrig kommer att glömma är detta, att jag aldrig har sett en man som tänkte sig själv vara så vanlig. Han var bara alldaglig och vanlig. Och det är det mest ovanliga, eftersom varje vanligt tänkande människa tänker sig vara ett undantag och ovanlig. Men det finns inte någon som är ovanlig. Och om du vet detta så blir du ovanlig. Varenda en är endast som alla andra. Samma begär som kretsar runt omkring dig kretsar också omkring alla andra. The same desire that hovers around you. Hovers skulle kunna översättas med ryttlar. En pilgrimsfalk som står stilla i luften och fladdrar med vingarna och spanar. Den ryttlar. Samma begär som ryttlar runt omkring dig, ryttlar omkring alla andra. Men du kallar din sexualitet, för kärlek. Andras kärlek kallar du för sex. Vad du än gör så skyddar du det. Du säger att det är bra. Det är därför som du gör det, och samma sak gjort av alla andra är inte samma sak. Och detta händer inte bara för personer. Det händer även för raser och nationer. Det är därför som hela världen har blivit en enda röra på grund av detta. Om Indien fortsätter att förstärka sin armé så är det för försvar. Och om Kina fortsätter att förstärka sin armé så är det för att angripa. Varje regering i världen kallar sin militära organisation för försvar. Vem angriper i så fall? Om alla försvarar, vem är då angriparen? Om du förflyttar dig in i historien så kan du inte hitta någon som är angripare. Självklart så bevisas det som är besegrade till att vara angriparen. Det som är besegrade bevisas alltid till att vara angripare, eftersom de inte kan skriva historien. De segrande skriver historien. Om Hitler skulle ha vunnit, då skulle historien varit annorlunda. Då skulle han ha varit den som räddade världen, inte angriparen. Då skulle Churchill och Roosevelt och de andra allierade ha varit angriparna. Och det hade varit bra om de blev besegrade. Men eftersom inte Hitler kunde vinna så var han angriparen. Och Churchill och Roosevelt och Stalin och de andra allierade räddade mänskligheten. Inte bara med personer utan med allt vi gör, som är nationer, som är raser, använd samma logik. Vi är någonting särskilt och den andra är annorlunda. Ingen är annorlunda. Ett religiöst sinne vet att alla är lika. Så som du gör bortförklaringar, rationaliseringar för dig själv, så var vänlig och gör samma rationaliseringar också för andra. Om du kritiserar andra, använd alltid samma kritik mot dig själv. Skapa inte två moraler. En enda moral kommer att omvandla din varelse totalt, eftersom du blir rättvis med en moral och för första gången kan du se rakt in i verkligheten som den är. Tekniken igen. Object and desires exists in me as in others. So accepting, let them be transformed. Föremål för begär eller objekt. Föreställningar och begär finns hos mig som hos andra. Acceptera det. Och låt dem förvandlas. Låt dem omvandlas. Let them be transformed. Acceptera dem och de kommer att bli omvandlade. Vad gör vi? Vi accepterar att föreställningar och begär finns hos andra. Vad som än är fel finns hos andra. Vad som är rätt och bra finns hos oss själva. Hur kan du då bli omvandlad, förvandlad och utvecklas? Du är redan omvandlad. Du tror att du redan är god och att alla andra är onda. Världen behöver omvandlas, inte du. Det är därför som det alltid finns ledare, rörelser, profeter. De fortsätter att skrika från hustaken för att förändra världen, för att skapa en revolution. Och vi har skapat revolution efter revolution, men ingenting förändras. Människan förblir densamme och jorden förblir i samma lidande. Bara ansikten och etiketter förändras, men lidandet fortsätter. Det är inte en fråga om hur man ska förändra världen. Världen är inte fel. Du är fel. Frågan är hur du ska förändra dig själv. Hur ska jag förändra mig själv är den religiösa frågan. Hur ska jag förändra alla andra är politik. Men politikern tycker att han är bra, verkligen. Han är modellen för hur hela världen borde vara. Han är modellen. Han är idealet. Och det är hans uppgift att förändra helheten. Vad än den religiösa människan ser hos alla andra, ser han även i sig själv. Om det är våld, så undrar han omedelbart om våldet även finns hos honom själv eller inte. Om det är girighet, om man ser girighet någonstans, så är hans första tanke om samma girighet finns hos honom själv. Och ju mer han söker, ju mer finner han att han själv är källan till allt ont. Då är det inte en fråga om hur man ska förändra världen. Det är en fråga om hur man ska förändra sig själv. Och förändringen börjar vid det ögonblick då du accepterar en moral. Då håller du redan på att förändras. Döm inte andra. Jag menar inte att du ska döma dig själv. Nej, döm bara inte andra. Och om du inte dömer andra så kommer du ha ett stort medlidande med dem eftersom samma problem finns hos dig själv. Om någon begår en synd från samhällets synvinkel, så börjar du att döma honom. Och du tänker aldrig på att du också har fröet inom dig till att begå den synden. Om någon begår ett mord, så dömer du honom. Men har du själv inte alltid tänkt på att döda någon, att mörda? Finns inte det potentiella fröet alltid där? Mannen som begått ett mord var inte någon mördare för en stund sedan, men fröet fanns där. Och fröet finns hos dig också. En stund senare, vem vet? Du kan vara en mördare. Så döm honom inte. Acceptera hellre. Du kommer då att ha stort medlidande med honom, eftersom vad han än har gjort är människan kapabel att göra. Och även du är kapabel till att göra det. Ett icke-dömande sinne kommer att ha medlidande. Ett icke-dömande sinne kommer att ha en djup förmåga till acceptans. Han vet att det är så som mänskligheten är och att det är så här jag är. Då kommer hela världen endast att bli en reflektion av ditt eget själv. Den kommer att bli till en spegel. Då kommer vartenda ansikte att bli till en spegel för dig. Du ser på dig själv i varje ansikte. Objects and desires exist in me as in others. So accepting, let them be transformed. Föremål för begär finns hos mig som hos andra. Föreställningar och begär finns hos mig som hos andra. Acceptera det och låt dem omvandlas. Accepterandet blir till omvandling. Detta är svårt att förstå eftersom vi alltid förkastar. Och då kan vi heller inte omvandla någonting. Du är girig, men du förkastar det. Ingen vill tänka på sig själv som girig. Du är sexuell, men du förkastar det. Ingen vill känna sig sexuell. Du är arg, du känner ilska, men du förkastar det. Du skapar en fasad och du försöker att motivera det. Du känner aldrig att du är arg eller att du är ilsken. Men att ta avstånd ifrån omvandlar aldrig någonting. Det endast undertrycker. Och det som förträngs blir mer kraftfullt. Det förflyttar sig till dina rötter. Till ditt undermedvetna djupt inne i dig. Och det börjar att fungera därifrån. Och från det omedvetnas mörker blir det ännu mer kraftfullt. Du kan inte acceptera det nu eftersom du inte ens är medveten om det. Accepterande tar upp allting till ytan. Då finns det inte någon anledning till att förtränga. Du vet att du är girig. Du vet att du har ilska. Du vet att du är sexuell och du accepterar detta som naturligt fakta utan att döma. Det är inte nödvändigt att förtränga detta. Begären kommer till medvetandets yta och från medvetandets yta kan de slängas bort väldigt lätt. Från det djupt undermedvetna kan de inte slängas. Och när det är på ytan så är du alltid medveten om dem. Men när det är i det förträngda och när de är förträngda till det undermedvetna så förblir du omedveten. Och en sjukdom som du är medveten om kan botas. En sjukdom som du är omedveten om kan inte bli botad. Ta upp allting till ytan. Acceptera din mänsklighet, din djuriskhet. Vad som än är där, acceptera det utan något dömande. Det är där och var medveten om det. Girighet finns där. Försök inte att göra den till icke-girighet. Det kan du inte. Och om du försöker att göra det till icke-girighet så kommer du helt enkelt att förtränga det. Din icke-girighet kommer helt enkelt att vara en annan form av girighet och ingenting annat. Försök inte att förändra det till det andra. Du kan inte ändra det. Om du vill försöka förändra girigheten, vad kommer du då att göra? Och ett girigt sinne kan bara attraheras mot ett icke-girigt ideal endast om någon kommande girighet blir möjlig genom det. Till exempel, om någon säger att om du lämnar alla dina rikedomar så kommer du tillåtas att vara i mitt Guds kungarike. Då kan du till och med avsäga dig dina rikedomar. Ytterligare en girighet kommer att bli möjlig. Detta är köpslående. Girighet har inte blivit till icke-girighet. Girighet måste man genomskåda. Du kan inte förändra den. Hur kan ett våldsamt sinne bli icke-våldsamt? Om du tvingar dig själv till att bli icke-våldsam, så kommer detta att vara en våldsamhet mot dig själv. Du kan inte förändra något till något annat. Du kan endast vara medveten och acceptera. Acceptera girighet som den är. Med accepterande menas inte att det inte finns något behov att omvandla den. Med accepterande menas endast att du accepterar faktum, det naturliga sakförhållandet, som det är. Förflytta dig sedan i livet under tiden som du vet att girighet finns där. Gör vad det än är du gör under tiden som du håller i minnet att det finns girighet där. Denna medvetenhet kommer att förvandla dig, kommer att omvandla dig. Den omvandlar, it transforms, eftersom du inte kan vara girig vetande. Vetande kan du inte vara arg. För ilska, för girighet, för våld, så är omedvetenhet en grundläggande nödvändighet. Precis som du inte kan ta gift vetande. Precis som du inte kan stoppa in handen i en eldslåga. Ovetande kan du stoppa in den. Om du inte vet vad en låga är, vad eld är, så kan du stoppa in handen i den. Men om du vet att eld bränner, så kan du inte stoppa in din hand i den. Ju mer ditt vetande växer, ju mer blir girigheten en eld och ilskan blir ett gift. Det blir helt enkelt omöjliga. Utan någon undertryckelse, förträngning, så försvinner de. Och när girighet försvinner, utan något ideal av icke-girighet, så har den skönhet i sig. När våldsamheten försvinner, utan att du blir icke-våldsam, så har det sin egen skönhet. Annars så är en icke-våldsam människa djupt våldsam. Våldsamheten är undangömd där, och du kan se en glimt av den även i hans icke-våldsamhet. Han kommer att tvinga sin icke-våldsamhet på sig själv och på andra på ett mycket våldsamt sätt. Denna våldsamhet har blivit subtil, utstuderad och listig. Den här sutran säger att accepterande är omvandling, eftersom medvetenhet blir möjlig genom accepterande. This sutra says that acceptance is transformation, because through acceptance, awareness becomes possible. Så löd Oshos slutord. Och nu kan du lyssna på originaltexten så som det lät i Woodlands, Bombay, när Osho gav det här föredraget. Och om du lyssnar flera gånger och har lite tålamod så kommer en djup förståelse att bli möjlig. Lycka till och håll till godo.
Fourth technique, objects and desires exist in me as in others, so accepting, let them be translated. Objects and desires exist in me as in others, so accepting, let them be transformed. This technique can be very helpful. You are angry and you always justify your anger. But when someone else gets angry, you always criticize. Your madness is natural. Others' madness is just perversion. Whatsoever you do is good, or even if it is not good, it was necessary to do. You find some rationalization for it. The same is done by others, but then the same rationalization is not given. If you are angry, you say it was necessary to help the other. If you were not angry, the other will be destroyed. He will get a wrong habit. It was good to give him punishment. It is just for his good. But when someone else gets angry upon you, the same rationalization is not applicable. Then he is mad. He is evil. We have double standards. One standard for oneself and another standard for everyone else. This double standard mind is going to be in deep misery always. This mind is not just. And unless your mind is just, you cannot have a glimpse of the truth. Only a just mind. So leave this double standard. Jesus says, don't do to others what you would not like to be done to you. This means a single standard is needed. This technique is based on single standard. Objects and desires exist in me as in others. You are not exceptional, although everyone thinks he is exceptional. If you think you are exceptional, know well, this is how every ordinary mind thinks. To know oneself that one is ordinary is the most extraordinary thing in this world. Someone asked Suzuki about his teacher. That what was exceptional in your teacher, Suzuki? Suzuki was a Zen master. So he said only one thing I can never forget is this. I have never seen a man who thought himself so ordinary. He was just ordinary. And that is the most extraordinary thing. Because every ordinary mind thinks he is exceptional, extraordinary. No one is. And if you know this, you become extraordinary. Everyone is just like everyone else. The same desires that hover on you hover on everyone else. But your sex you call love. Others' love you call sex. Whatsoever you do, you protect it. You say it is good, that's why you are doing. And the same thing done by others is not the same. And this happens not only to persons, this happens to races, to nations. This is what the whole world has become a mess because of this. If India goes on strengthening its army, it is for defense. And if China goes on strengthening its army, it is for attack. Every government in the world calls its military organization defense. Then who attacks? Everyone is defending. So who is the aggressor? If you move in history, you cannot find anyone who was aggressor. Of course, the defeated one proved to be aggressors. The defeated one always proved to be aggressors because they cannot write history. The victorious one write history. If Hitler could have won, then the history would have been different. Then he was the savior of the world. He was not the aggressor. Then Churchill and Roosevelt and everyone else was aggressive. And it was good that they are destroyed. Because he couldn't win. He is the aggressor. And Churchill and Roosevelt and everyone else and Stalin, they have saved humanity. Not only with persons, but with everything we do as nations, as races, the same logic moves. We are something different. The other is different. No one is different. A religious mind knows everyone is the same. So if you give rationalizations for yourself, please, give the same rationalizations to others also. If you criticize others, then apply that same criticism to yourself. Don't make two standards. One standard will transform your being totally. Because with one standard, you become just. And for the first time, you can look straight into reality as it is. Objects and desires exist in me as in others. So accepting, let them be transformed. Accept them and they will be transformed. What we are doing, we accept them that they exist in others. Whatsoever is wrong exists in others. Whatsoever is right exists in me. So how you can transform? You are already transformed. You think you are already good. And everyone else is bad. The world needs a transformation, not you. That's why there are always leaders, movements, prophets, who go on crying from the tops of the houses, to change the world, to create a revolution. And we have been doing revolution and revolution, and nothing changes. And the man remains the same, and the earth remains in same misery. Only faces and labels change. Misery continues. It is not a question how to change the world. The world is not wrong. You are wrong. The question is how to change yourself. How to change myself is the religious quest. How to change everyone else is the political. The politician thinks he is okay. Really, he is the model. How the whole world should be. He is the model, he is the ideal. And it is up to him to change the whole. The religious man thinks, whatsoever he sees in everyone else, he sees in himself also. If there is violence, he immediately thinks whether the violence exists in me or not. If there is greed, if he sees greed somewhere, the first reflection is whether the same greed is in me or not. And the more he searches, the more he finds that he is the source of all evil. Then it is not a question how to change the world. It is a question to change oneself. And the change starts the moment you accept one standard. You are already changing. Don't condemn others. I don't mean condemn yourself, no. Don't condemn others. And if you are not condemning others, you will have a deep compassion for them. Because the same problems are there. If someone commits a sin, sin in the eyes of the society, you start condemning him, never thinking it that you also have the seed to commit that sin within you. If someone commits a murder, you condemn him. But have not you always have been thinking to kill someone, to murder? Is not the potential seed is there always? The man who has committed murder was not a murderer a moment before, but the seed was there. And the seed is with you also. A moment later, who knows? You may be a murderer. So don't condemn him. Rather accept. Then you will feel a deep compassion for him. Because whatsoever he has done, man is capable of doing. You are capable of doing it. Non-condemning mind will have compassion. And non-condemning mind will have a deep acceptance. He knows this is how humanity is, and this is how I am. Then the whole world will become just a reflection of your own self. It will become a mirror. Every face becomes a mirror for you. You look yourself in every face. Objects and desires exist in me as in others, so accepting. Let them be transformed. Acceptance becomes transformation. This is difficult to understand. Because we always reject. And then too we cannot transform anything. You have greed, you reject it. No one wants to think himself as greedy. You are sexual, you reject it. No one wants to feel oneself sexual. You are angry. You have anger. You reject it. You create a facet and you try to justify, you never feel that you are angry or you are anger. But rejection never transforms anything. It simply suppresses. And that which is suppressed becomes more powerful. It moves to your roots, unconscious, deep down within you, and begins functioning from there. And from that darkness of the unconscious, it becomes more powerful. You cannot control it now because you are not even conscious of it. Acceptance brings everything up. There is no need to suppress. You know you are greedy. You know you have anger. You know you are sexual. And you accept them as natural facts with no condemnation. Then there is no need to suppress them. They come to the surface of the mind. And from the surface of the mind, they can be thrown very easily. From the deep center, they cannot be thrown. And when they are on the surface, you are always aware of them. When they are in the unconscious, you become unaware. And a disease you are aware can be cured. A disease you are unaware cannot be cured. Bring them on the surface. Accept your humanity, your animality. Whatsoever is there, accept it with no condemnation. It is there. And be aware of it. Greed is there. Don't try to make it non-greed. You cannot make it. And if you try to make it non-greed, you will simply suppress it. And your non-greed will be another form of greed and nothing else. Don't try to change it into the other. You cannot change. If you try to change greed, what you will do? And a greedy mind can be attracted only towards the ideal of non-greed if some further greed is possible through it. If someone says that if you leave all your riches, you will be allowed in my kingdom of God, then you can even renounce. A further greed becomes possible. This is a bargain. Greed is not becoming non-greed. Greed is becoming transcendental greed. You cannot change. How a violent mind can become non-violent? If you force yourself to be non-violent, this will be a violence to yourself. You cannot change one into another. You can simply be aware and accepting. Accept greed as it is there. By acceptance is not meant that there is no need to transform it. By acceptance is only meant that you accept a fact, a natural fact. It is there. And then move in life knowing it well that greed is there. Do whatsoever you are doing, remembering well that greed is there. This awareness will transform thee. It transforms. Because knowingly you cannot be greedy. Knowingly you cannot be angry. For anger, for greed, for violence, unawareness is a basic requirement. Just as knowingly, you cannot take poison. Knowingly, you cannot put your hand into flame. Unknowingly, you can put it. You don't know what flame is, what fire is. You can put your hand. Knowingly that fire burns, you cannot put your hand into it. The more your knowingness grows, greed becomes a fire. Violence becomes a fire. Anger becomes poison. Simply they become impossible. without any suppression, they disappear. And when greed disappears, without any ideal of non-greed, it has a beauty of its own. When violence disappears, without making you non-violent, it has a beauty of its own. Otherwise, a non-violent man is just deeply violent. But violence is there hidden, and you can have a glimpse of it from his non-violence also. He will force his non-violence upon himself and upon others in a very violent way. That violence has become subtle. This sutra says acceptance is transformation, because through acceptance awareness becomes possible. Enough for today.
Discussions by Bhagwan Sri Ravi Ji on Vigyan Bhairav Tantra, Series 5, Lecture Number 6, Date 27 February 1973. Woodland, Bombay.
Such a delicate bounce, this journey home. Slowly finding the center, so subtle yet so strong. Arriving back where we started, we know it for the first time somehow. And it's all been a journey back to now. One after another, illusions fall away. What this is that's everlasting, no words could ever say. I don't know when it all started, and I surely don't know how. But it's all been a journey back to now. Hasten slowly, all is holy, even this that always changes. Row your boat gently down that stream. Merrily, 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 life is but a dream. Yet we know it for the first time somehow. And it's all been a journey back. Yes, it's all been a journey back. Yes, it's all been a journey back to now.
Ja, det här var tekniken om accepterande. Objects and desires exists in me as in others. So accepting, let them be transformed. Föreställningar och begär finns hos mig, precis som hos alla andra. Genom att acceptera det, transcendera dem, omvandla dem, förvandla dem. Kom till insikt. Denna teknik kan utveckla medkänsla. Och den medkänslan, den visdomen som leder fram till medkänsla, finner vi också hos vikingarnas tankar. Och i ett ordspråk från vikingatiden kan vi se ungefär samma visdom. Man sa, laster och dygder, de dödliges söner, blandade i bröstet bära. Ingen finner så felfri att ej fläck han har. Ingen så usel att till intet han duger. Och nu kommer en bonusspår, och det är en fråga som ställdes kring den här tekniken. En fråga som kom fram dagen efter det här föredraget, då lyssnarna fick ställa frågor. Och frågan lyd: You said that acceptance transforms. But why is it that when I accept my senses and desires, I feel I have become animal-like instead of transformed? Alltså ungefär översatt: du sa att accepterande förvandlar, omvandlar, transformerar. Men vad kommer det sig att när jag accepterar mina känslor och begär, så känner jag att jag har blivit som ett djur, djurlik, istället för att bli förvandlad, omvandlad och utvecklad? Och den här frågan tar det Osho drygt 7 minuter att reda ut och svara på. Så håll till godo, här kommer Osho svara på den frågan som hör till den här tekniken. Och gäller den. Håll till godo.
The last question. You said that the acceptance transforms, but when I accept my senses and desires, I feel that I have become animal-like instead of being transformed. So this is your transformation. This is your reality. And what is wrong in being an animal? I have not seen a single man who can be compared to any animal. Suzuki used to say that I love a frog, even a frog, more than a man. Look at a frog sitting near a pond. How meditatively a frog sits. Look at him. How meditatively. Not disturbed by the whole world going on. Just sits and sits and meditates. One with existence. Suzuki said that when I was enlightened, I was a man. And when I became enlightened, I became just like a cat. Look at a cat. She knows the secret, how to relax. And she has not read any books about relaxation. How to relax. Look at a cat. No man can be a better teacher than a cat. Relax and alert. If you relax, you go to sleep. The cat is alert even in her sleep. And the body is so flexible, so relaxed in every moment. What is wrong in being an animal? Man, through his ego, has created comparison. He says, we are not animals. But no animal would like to be human beings. They are at ease, at home in existence. They are not worried. They are not tense. Of course, they do not create any religions because they don't need. They don't have any psychoanalysts. Not because that they are undeveloped, but because they don't need. What is wrong with animals? Why this condemnation? This condemnation is part of human ego. Man thinks in terms that he is the superior one, the highest in the hierarchy. No animal has consented to this hierarchy. Darwin said that man evolved out of monkeys. But if you ask monkeys, I am afraid, they will not say that man is an evolution. They will say a degradation. Man thinks in himself as the center. There is no need. This is whole egoistic nonsense. If you feel like being animal, nothing is wrong in being an animal. Be totally. And be with full alertness. That alertness will first uncover your animal, because that is your reality. Your humanity is just false, skin deep. Someone insults you and the animal comes out, not the human being. Someone condemns you and the animal comes out, not the human being. It is there, and your humanity is just skin deep. If you accept everything, this skin deep humanity will disappear. This is a false thing. And you will become aware of your real animal. And this is good, to become aware of reality. If you go on being alert within this animal, you will find hidden the divine. And it is always better to be a real animal than to be an unreal man. Reality is the point. So I am not against animals. I am against only falsities. Don't be a false human being. Be a real animal. And with that reality, you have become authentic, substantial. Now go on being alert. And by you will come to a deeper layer, which is more real than the animal, and that is the divine. The divine is not only in you, remember. It is in all animals. It is not only that it is in animals, it is all in trees. It is in the rocks. The divine is the basic center in everything. You can lose it only by being false, and you can gain it again by being real. Enough for today.
When you are able to love yourself, then seek the others. Then search the others. And you will find the whole earth is full of loving people. Beautiful people. Love is a deep desire to bless the whole existence. Love is a deep desire to bless the whole existence. This existence mothers you. This existence is ready to support you in every possible way. Trust, and you will start feeling a new upsurge of energy in you. That energy is love. Love is a deep desire to bless the whole existence. That energy wants to bless the whole existence. Because in that energy one feels blessed. And when you feel blessed, what else can you do except blessing the whole existence? Trust, and you will start feeling a new upsurge of energy in you. That energy is love. This existence mothers you. This existence is ready to support you in every possible way. Love is a deep desire to bless the whole existence.
Upplysning är människans seger över hennes självförvållade omyndighet. Omyndighet är avsaknaden av förmåga att använda sitt eget förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet när orsaken inte är brist på förstånd, men brist på mod att använda förståndet. Till upplysning krävs intet annat än frihet. Den frihet som innebär att i varje avseende gör offentligt bruk av sitt förnuft. Ty det är varje människas kall att tänka själv. Immanuel Kant, 1783.
Ett meddelande från Fria Akademin.
Denna CD är en budkavel, en vandringsskiva. Du lyssnar 7 gånger. Memorera texten och ge sedan skivan vidare till en vän. Kopiera gärna skivan på CD eller kassett. Behåll ett ex och ge övriga budkavlar vidare till vänner.
Låt skivan vandra. Budkavel kommer, budkavel går.
I salute the Buddha within you.